Jag har fått höra lite tidigare att jag tar mig framåt lite som en man. Och det kanske är lite tråkigt att säga att man ska säga att en man är så här för att man är driven och tar sig framåt. Och det gillar inte jag när jag får höra det. Jag har absolut känt att jag har blivit ifrågasatt för att jag är ung och kvinna och har idéer. Det viktigaste man ska göra, det är att inte fastna så mycket vid det där.
Nej, visst kan man inte fastna vid det. Utan istället är det ju extremt viktigt att hitta sin egen väg och hela tiden försöka driva framåt. Men hur gör man det? Det är ju faktiskt inte alltid helt lätt. Det här är ett avsnitt med Hala G. Asfar som är Head of Events på SVT. I det här avsnittet kommer vi få höra hennes historia om att fly från Irak och hur det har format henne. En verklighet som många av oss inte kan sätta oss in i. Vi pratar om hur det format hennes perspektiv och fördomar, vilket blev till ett väldigt intressant samtal. Men Hala är också en ung kvinna som verkligen tagit för sig av det hon vill ha, ignorerat hierarkier och kört sitt race. Innan vi drar igång avsnittet vill jag fortsatt tacka Excitec som genom att sponsra podden gör det möjligt för oss att lyssna till alla de intressanta historier som mina gäster delar med sig av. Så tusen tack för det, Excitec. Vill du också stötta mig får du gärna ge podden det betyg du tycker att den förtjänar om du lyssnar via podcasterappen i en iPhone. Och glöm inte heller att prenumerera. Men nu, kära lyssnare, är det dags för ännu ett avsnitt. Så rätta till lurarna och vrid upp volymen. För här kommer en timme med Hala G. Asfar. Nu spelar ni in här. Och då måste du, sådär ja, snyggt.
Hej.
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 Hallå hejsan.
Hallå hejsan.
Vi säger hej och varmt välkommen till Hala G. Asfar.
Tack så jättemycket. Tack för att jag får vara här.
Ja, det är jättekul att ha dig här. Du kom in som tips faktiskt. Utifrån.
Vad kul.
Nu kommer jag inte ihåg exakt vem det var. Men det var någon som mejlade mig och sa att vi ville väldigt gärna höra Hala i podden.
Ja, vad roligt.
Och då tänkte jag att det måste jag ju nappa på.
Ja.
När jag får liksom efterfrågan.
Vad kul. Jag har en aning vem det kan vara. Men man vet aldrig. Du fick inte heller säga vem du var.
Nej, jag kommer inte ihåg faktiskt. Okay. Jag kan säkert kolla mejlen vem
det var. Ja, vad kul.
Men det var någon som sa så här att vi vill lyssna till Hala. Eller
vad
jag.
Kul. Vad roligt.
Ja. Så nu är du här.
Mm.
Vi har haft lite coronasviter och skulle spela in det här avsnittet för länge sedan.
Exakt.
Så åkte du på corona och sen åkte jag på corona.
Så var det.
Och nu sitter vi här.
Exakt.
Äntligen. Vilket är jättekul.
Ja, verkligen. Båda friska och glada.
Båda friska och glada. Jag är fortfarande lite trött, men annars så...
Jag har ju nästan börjat återhämta mig från tröttheten. Så det är ganska skönt.
Ja, det är skönt.
Det tar lite tid bara.
Ja, det gör ju det. Man får väl vila i den mån man kan, helt enkelt.
Exakt. Det ska man verkligen göra.
Men nu sitter vi här. Och du är ju Head of Events på SVT.
Det stämmer bra.
Eller hur?
Mm.
Ja.
Mm.
Men vi måste ju börja lite tidigare, liksom,
ja.
Vem du är. För du har ju flytt hit från Irak, eller
ja,
hur?
Det stämmer bra. Jag flydde, eller jag är ju född i Bagdad i Irak. Och vi flydde hit efter Gulfkriget i 90-talet. Vi åkte till Ryssland. Min pappa brukar inte gilla när jag drar den här historien.
Nej.
För han tror att vi ska skickas tillbaka till Irak. Men vi åkte till Ryssland. Och...
Ja, han är rädd för det. Alltså,
ja, men alltså, ja. Du vet, de är ju lite oroliga. Så, nej, man får inte berätta sådana historier. Men nu kommer han ju så bli sur för att jag sa det här. Men skitsamma. Men vi åkte ju till Ryssland där min farbror bor. Och sen var vi där. Och sen så tog vi oss till Sverige då.
Mm.
I 90-talet. Och bodde först i Stockholm, men jag är uppvuxen i Skåne. Min mamma är armenier, så jag är lite armenisk härkomst också. Men jag har inte varit i Irak sedan dess.
Nej.
Annars har jag varit liksom, bodde utomlands, pluggade media management. Mm. Så jag var borta i nästan 4 år i Dublin, i Irland. Jag ville alltid liksom bo utomlands och se vilka möjligheter som finns utanför Sverige.
Mm.
Sen så var det ju en ekonomikris i Irland, så jag flyttade tillbaka till Sverige. Och de blev ju ganska hårda handikappade. Så jag kom tillbaka till Sverige och sen dess har jag bott i Stockholm.
Mm. Sen... Men du är inte från Stockholm från början?
Nej, det är jag inte.
Var bodde ni först i?
Först bodde vi i Stockholm i typ 2 år. Och sen så är jag vuxen i Lund.
Mm.
Så att jag har bott i Lund egentligen. Under hela min uppväxt. Men jag kanske har tappat min dialekt.
Mm.
Ganska många som säger det.
Ja, du har inte liksom, du pratar inte skånska. Nej. Men du pratar inte stockholmska heller. Du har,
skönt.
Du har, liksom, du har liksom anammat något annat.
Jag vet inte vad jag har. Ibland kommer lundensiska fram, men vi får se om den kommer ut idag.
Ja, ja. Men jag tycker att det är väldigt intressant att höra de här livshistorierna. Och framförallt en sån här historia som att fly från krig.
Just
som
det.
Liksom inte, jag kan ju aldrig sätta mig in i den formen av verklighet.
Ja.
Hur gammal var du 6, 7?
Jag var 6 år gammal. Och det som är så här, det är så intressant. För att när man är så ung och ska dras med hela den flykten. Man tänker inte, oj nu gör vi något konstigt. Eller oj det här är skumt. Det här är inte normalt. Utan man tänker så här, ja nu ska vi väl dra härifrån. Typ så här. Man bara liksom hänger på allting. Mm. Det är den verkligheten man har när man är ung. Man vet ingenting annat. Det var väl det. Sen är det ju så här, väldigt många... Eller så här, andra generations invandrare här har ju varit igenom den resan.
Mm.
Men man tänker inte på det så ofta. Det är inte som att jag går runt och tänker att jag har flytt krig. Alltså det känns som ett... Det känns egentligen som ett helt annat liv för mig.
Mm.
Men det är klart jag minns när vi bodde i Bagdad och det var liksom krig. Jag tror det var Iran och Irak. Och man hörde flygplan och helikopter utanför. Och det var så här, det var lite läskigt. Men det var liksom, man visste ju ingenting annat. Det var ju så här, det var normalt. Det var en vardag för oss. Och så gömde vi oss liksom nere i bunker. När, alltså det var så här, och det var helt släkt. Och vi hade liksom, vi tände bara ljus. Det var jag och mina släkt, alltså min familj och mina släktingar. Men det var så normalt. Mm. Alltså man tänker ju inte allt det där är helt, alltså... Inte alls så det ska vara förrän man växer upp och lever i Sverige och det är så himla bra här och tänker tillbaka med gud, så där var det för oss då.
Mm.
Men jag är ganska tacksam över den resan för att det breddar på något sätt perspektiv. Det gör en lite mer, man får en mycket mer förståelse för människor och jag tror att det är viktigt. Jag tror, jag har inte påverkat så här. Jag har inte fått någon trauma av det. Det har jag inte.
Nej, för det låter ju som traumatiska minnen.
Ja, jag vet. Det låter som ett traumatiskt minne. Men det är så här, det finns nog ingen som jag känner som har varit igenom en sån här flykt. I alla fall från 90-talet. Som har drabbats traumatiskt. För alla har ju liksom bara tagit det saken. Nu ska vi fly. Alla flyr till ett nytt land. Men det är klart att det är en traumatisk upplevelse. Men det var inte det som... Det har inte påverkat på det sättet. Utan det har bara liksom, i så fall gett mig lite mer förståelse för människor.
Men hur känner du att det här liksom har gett ett bredare perspektiv?
Nej men det har gett mig, för att jag har ju, i och med att jag är född i Irak så har jag liksom tagit med mig en arabisk kultur.
Mm.
Det är ju alla mina släktingar och min familj är ju armenier och irakier. Och sen har jag ju vuxit upp i Sverige där jag fått ta del av den svenska kulturen och det svenska samhället. Sen har jag också flyttat utomlands, bott i Irland. Där har jag fått med mig lite så här mer brittisk och irländsk kultur i det hela. Så att alla de här upplevelserna har ju format mig till den personen jag är. Och jag har liksom inte svårt att socialisera med folk med olika typer av bakgrunder. Jag har väldigt lätt att komma in i olika sammanhang och smälta in. Så jag är ganska anpassningsbar och det är väl det som har format mig. Alla de upplevelserna och min historia har ju format mig till att bli en person som är väldigt anpassningsbar.
Tror du att du är mindre fördomsfull?
Jag är absolut mindre fördomsfull.
Mm.
Jag tycker, det är klart att jag har fördomar.
Mm.
Det tror jag...
Det har ju alla.
Ja, det har alla,
men
precis.
Men frågan är hur medveten man är
exakt,
om det.
Exakt, precis. Nu har vi varit inne på... Jag har använt Clubhouse, vi laddat ner det. Och det är så intressant. För att i början när det grund... Eller så här, när det lanserades så peakade i Sverige. Då var det en ganska stor... det var mediebranschen som fanns där.
Mm.
Och där kommer jag ifrån. Sen har vi liksom många unga eldsjälar. Många så här, unga från orten.
Mm.
Och när de två grupperna möts på Clubhouse, då blir det så här, det kan bli magi. Och det var det ganska mycket i början när de här två grupperna möts som annars inte hade fått chansen att träffas eller prata. Och där känner jag så här, jag känner ju lite att jag har båda de världarna på något sätt. Och det känns ju lite så här, jag kan prata med folk inom mediebranschen och sen så kan jag liksom även prata med unga från förorten eller folk med annan typ av kultur. Så jag känner verkligen att jag har inte fördomar på det sättet. Utan att jag kan, jag tycker om att träffa människor och alla typer av människor. Men jag förstår ju också att vi lever i ett samhälle idag där det är väldigt polariserat. Det är väldigt mycket fördomar, väldigt, väldigt mycket rasism. Och hur man ska handskas med det är någonting som, jag vet inte om någon har svaret på det, men... Men jag tror att det hjälper lite att bära med sig olika typer av kulturer. För då har du lite mer förståelse av alla typer av människor, tänker jag.
Har du själv mött någon typ av rasism eller så?
Alltså så här, jag har fått den här frågan ganska många gånger.
Mm. Och är det tröttsamt att få den frågan?
Nej, absolut inte. Så mycket har jag inte fått det faktiskt. Men jag ska säga så här. Ja, det är klart jag har upplevt rasism. Alltså så här, rasism på ett sätt när någon har kanske sagt någonting nedvärderande.
Mm.
Men inte på ett sätt där jag sitter i ett rum eller ett möte och någon behandlar mig på ett visst sätt för att jag har en annan kultur.
Mm.
Utan det har i så fall varit så här, på gatan, någon som har sagt det. Hänt kanske, jag kan räkna de gångerna på typ min hand. Alltså, så här, alltså 2-3 gånger kanske max i mitt liv. Men det pågår ju en annan typ av rasism. Man pratar ju om strukturell rasism och att det sitter i strukturen. Jag har ju inte upplevt det sättet. När jag har liksom tagit mig fram i karriären så har jag varit väldigt, väldigt fokuserad och determined och liksom så här målinriktad. Mm. Jag ser ju målet och sen försöker jag ta mig dit och har väldigt lätt med att knyta kontakter, nätverka och pitcha in idéer, sälja in idéer, och jag är lite av en visionär.
Mm.
Så jag rör mig liksom i det visionära.
Mm.
Och när jag inte har fått vissa möjligheter eller när jag tidigare sökt jobb, då har jag inte tänkt att det är för att jag har ett annat typ namn eller jag ser ut på ett visst sätt. Utan jag har ju mer tänkt att det fanns någon annan mer lämpad än mig.
Mm.
Men den diskussionen är väldigt, alltså det kan man verkligen diskutera jättelänge om.
Tror du att det har hjälpt dig längs vägen att ha den inställningen?
Ja, det tror jag absolut. För att jag tror att man, är man en positiv person, är man sån som ser möjligheter, är man sån som tar eget ansvar, så har du ingen annan än skylla på än dig själv. Alltså det är så här, jag har säkert blivit motarbetad flera gånger. Jag har säkert varit i möten där kanske man har tänkt någonting rasistiskt om mig. Men jag har inte tagit det så. Så länge jag inte tar det så, det har inte påverkat mig och mitt liv. Men om jag skulle känna det eller uppleva det, då skulle jag ta det på ett helt annat sätt. Jag vet inte riktigt hur jag skulle hantera det. Alltså nu snackar jag om en helt annan typ av rasism än om man skulle uppleva när någon säger någonting mitt på gatan. Mm. Vilket, alltså sista gången det hände var typ i Irland skulle jag säga faktiskt. Mm. Men jag tror att absolut, har man visioner och drömmar och är medveten om vad man är på väg och tar eget ansvar, så är det viktigaste. Mm. Och jag tror ju verkligen på att människor vill hjälpa. Jag tror jag är verkligen en sån, som jag skulle säga, en go-getter. Vill jag ha någonting så går jag och söker upp. Jag knyter kontakter, jag försöker ta mig framåt på alla möjliga sätt. Och jag är inte rädd för att fråga om hjälp. Jag är verkligen inte rädd för att fråga om hjälp. Vill jag ha någonting så vet jag att jag kommer inte kunna uppnå det om inte jag ber om hjälp från andra som skulle kunna hjälpa mig ta de stegen. Och där behöver vi människor. Vi kan inte göra det själva. Så att det är viktigt att man är en, eller man har en förmåga att knyta kontakter och inte vara rädd för att ta de kontakterna med rätt personer.
Hur gör du det då?
Jag är väldigt rak på sak.
Ja.
Så att jag har ju verkligen varit, det är ju lite speciellt när man jobbar på SVT.
Ja, för det är ju statligt.
Exakt, det är statligt. Tror det eller ej, men man kan så här, när det väl sker, alltså nu när vi har sett pandemin till exempel, SVT har ju kunnat ställa om på rekordfart.
Mm.
Vissa program har gått igenom på typ 2 veckor. Det har aldrig hänt i historien att vi är så snabba på att ställa om oss. När saker som skulle varit fysiskt, vi ska ställa om digitalt, vi kommer med nya program som ska sändas i rutan på bara 2 veckors beslut.
Mm.
Och det är någonting som jag tror vi har lärt oss efter den här pandemin, att vi har förmågan om vi vill att göra, alltså köra snabba puckar om vi verkligen vill. Annars är ju SVT i grunden en hierarkisk organisation, så att för att ta vissa beslut så behöver man gå via ganska många människor.
Mm.
Och jag är ju inte så jätteförtjust i att gå alla de här stegen, utan jag gillar bara att gå direkt till den som är beslutsfattare och så tänker jag så här: jag pitchar den här idén till dig och så får du se, tycker du om det här, för slipper jag gå igenom alla de andra vägarna. Så på det sättet är jag, det är jag väldigt orädd för att göra. Jag tar verkligen kontakt, försöker ta kontakt med rätta personerna, sälja in mina idéer och se till att ha goda relationer.
Mm.
Så att det är verkligen det som är, ja, det är väl det som jag skulle säga faktiskt. Att bara gå direkt raka vägen upp eller raka vägen till till den personen som du känner att du behöver hjälp med. Och är det så att du har lite svårt att ta dig dit, då är jag ganska bra på att ta reda på hur jag ska göra det. Så att jag är verkligen, alltså, jag vet inte om du känner till personlighetsfärgerna.
Jo, absolut.
Ja. Jag skulle säga att jag är väldigt röd och gul person.
Ja.
Väldigt lite blå. Jag gillar inte så mycket analytiskt. Men en väldigt röd person som är liksom, har en vision och bara kör på. Och jag tror det ligger väldigt mycket i vår natur att inte tänka för mycket utan bara köra på. Learning by doing.
Men var kommer det ifrån då? Alltså den typen av driv?
Jättebra fråga. Jag tror att det ligger någonstans i min uppväxt. Jag är mellanbarn. Jag har en storebror, jag har en lilla syster och jag har växt upp i en familj där utbildning har varit viktigt. Det har varit liksom viktigt att prestera. Det har varit viktigt att vara bäst i klassen och någonstans där har jag fått någon form av känsla av att jag behöver prestera. Och det har jag liksom fått jobba med ganska mycket på senare år. Just att jag är inte mina prestationer. Och jag tycker att jag har blivit mycket bättre på det. Sen är det också att just att jag har flyttat runt ganska mycket. Jag flyttade till Irland, sen flyttade jag till Stockholm. Den här omställningen att behöva ställa om sig har gjort att jag liksom varit mindre rädd för att ta kontakt med människor. Mindre rädd för att liksom gå efter vad jag vill ha. Jag tror det är det som ligger i det. Men väldigt mycket i min barndom. Jag tror så här, min pappa var ju väldigt mycket för att vi skulle studera. Och det är väldigt många från min kultur som gifte sig ganska tidigt. Det var inte alls viktigt för min pappa. Det var viktigt för honom att vi skulle göra bra i skolan och vi skulle få toppbetyg och sen så toppjobb. Helst inom, som läkare och ingenjörer. Men det tror han ju kanske fortfarande att jag kommer bli. Men det får han...
Det får han glömma.
Det får han glömma, exakt. Men det är ju väldigt... Så här, det ligger ju i den kulturen att man ska göra bra ifrån sig och att man ska få ett bra jobb och sen så klättra upp. Jag valde ju min helt egna väg. Jag hade en storebror så att han var ju tvungen att gå ingenjörsutbildningen. Och jag tänkte, nu får du låta mig göra
han
vad jag vill.
Han fick liksom fylla upp den kvoten.
Exakt, han fick köra. Så jag tänkte, okej, du kör ingenjör. Jag går och hittar på vad jag vill då. Och jag tänkte så här, media, det var ju kul. Jag gillar ju liksom hela den branschen. Och fick ju liksom argumentera till varför jag ville det. Men jag fick göra det. Så att jag åkte, flyttade utomlands och gjorde det. Så alla de här grejerna har ju verkligen format mig till att bli en person som inte är rädd för att gå efter vad jag vill ha. Sen är det ju så här, det är någonting med mellanbarn. Alltså, jag vet inte om du är...
Det är jag ju till viss del. Jag har många syskon.
Fast du har många syskon.
Vissa är halv och vissa är plast.
Ja, just så. Det, precis. Ja. Det är, jag kan säga så här, jag vet inte, men det finns ju någon form av... Den äldsta är den som föräldrarna tycker jättemycket om, bla bla bla. Och sen är det den yngsta som är the baby of the family. Och vi i mitten hamnar någonstans här i skymundan. Vi måste alltid så här, göra saker för att få bekräftelse. Någonstans har det väl liksom präglat mig. Det ligger inte så mycket i mig idag. Men det har väl liksom så här gjort att jag har fått vissa egenskaper som gör att jag kanske inte är rädd för att ta plats på det sättet.
Men hur märkte du det här? För du sa det här om prestation innan. Och att du har mätt dig själv väldigt mycket i förhållande till dina prestationer. Hur märkte du det?
Jag märkte att jag hade en sån...
Att du värderade dig själv lite utifrån prestation.
Gud, det har jag märkt flera gånger. Väldigt mycket inom projekt. Ett väldigt starkt minne som jag har, det var när jag flyttade till Stockholm och jag jobbade på Nyhet24 och i samband med det så hade jag ett projekt som vi startade ett TEDx-evenemang i första TEDx-eventet i Södertälje. Och jag hade faktiskt inte gjort så stora event tidigare. Och det här var liksom ett ganska stort TEDx-evenemang med massa aktiviteter och workshops runt om. Och vi hade väldigt mycket samarbeten inom näringslivet och så. Och jag var ganska nyutbildad inom media och hade inte jobbat som projektledare så mycket. Och helt plötsligt skulle jag ta ansvar för ett ganska stort projekt och skulle leda vissa personer. Jag kände ju att det projektet efter ett tag bara, alltså nej, jag kände mig så stressad över ansvaret. Jag ville ju verkligen genomföra det, men det blev liksom ett drömprojekt som helt plötsligt blev så negativt för mig. Och jag kände ju att det handlar inte om att jag inte klarar av press, utan jag var rädd för vad som skulle hända om jag inte lyckades prestera. Och där kände jag att varför låter jag ett drömprojekt för mig ta över mig så pass mycket att det påverkar mig negativt och att jag känner att jag behöver vara på ett visst sätt eller leverera någonting för att kunna känna mig accepterad.
Alltså det som var drömmen blev istället en press på
ja,
något
precis.
Sätt.
Ja, precis. Drömmen blev en mardröm. Och det blev liksom ett press och jag kände att det var inte kul längre.
Nej.
Det blev ett lyckat projekt till slut. Jag fick väldigt mycket hjälp med en av våra initiativtagare som jobbar i det projektet. Men jag skulle säga så här, den känslan som jag har haft, jag känner att jag behöver leverera, och det har funnits någonstans hela tiden.
Mm.
Jag tror däremot att det kommer med erfarenhet, att varje gång du känner det, varje gång du känner okej, nu känner jag det här, nu är det så här, nu börjar jag känna så här prestationsångest. Någonstans börjar du bli lugn i att okej, nu känner jag det här. Jag accepterar det. Jag är medveten om det. Det betyder inte att jag är mindre värd om jag misslyckas eller om jag gör det mindre bra.
Mm.
Det är klart att jag kan fortfarande känna att jag klankar på mig själv om jag gör någonting mindre bra. Men jag har fått en mycket mer acceptans över mig själv genom åren. Och mycket mer lugnare i mig själv. Sen har jag jobbat med folk som otroligt, otroligt bra människor. Där det spelar ingen roll egentligen vad du presterar, utan att du är bra i grunden. Mm. Och det tror jag är jätteviktigt. Att du har kollegor och bra människor omkring dig som kan bekräfta det.
Mm.
För då kan man känna sig mycket mer lugn i sig själv.
Många som har varit här, de upplever ju att de som kvinnor behöver prestera mycket mer än män i samma position.
Mm.
Är det någonting du har upplevt eller reflekterat över?
Ja, absolut. Jag har ju, alltså så här, jag ska säga en grej. Jag känner ju, jag har fått höra lite tidigare att jag tar mig framåt lite som en man.
Mm.
Och det kanske är lite tråkigt att säga, att man ska säga att en man är så här för att man är driven och tar sig framåt. Mm. Och det gillar inte jag när jag får höra det.
Det är en del av problemet.
Det är en del av problemet, exakt. Jag har också tidigare fått höra att jag har lite så här mer amerikansk sätt att jobba på. Att jag liksom så här är en go-getter, lite så här gillar snabba puckar, det ska bara köra och allt ska gå snabbt. Men jag har absolut känt att jag har blivit ifrågasatt för att jag är ung och kvinna och har idéer. Men jag känner så här, det viktigaste man ska göra, det är att inte fastna så mycket vid det där.
Mm.
Jag tycker att när de här, jag hamnade i en situation för några år sedan. Och då var det en, jag blev rekryterad till ett projekt som vi skulle göra för att öka mångfalden på SVT. Programidéer som skulle kasta folk med olika typer av bakgrunder och idéer som kan nå ut till en bredare publik. Och så hade jag en idé som jag pitchade, och där var det liksom en klassisk sätt för mig att istället för gå igenom alla vägar som min producent ville att jag skulle göra, då ville han säga, men du måste gå här, för sen ska den här personen pitcha till den här och sen får du pitcha till den här.
Det var jobbigt.
Ja, exakt. Och, men det tar ju 100 år.
Mm.
Så att jag gjorde istället, jag gick direkt till chefen. Toppen.
Ja.
Ja, men jag gick direkt till toppen. Tänkte inte vd, men näst efter vd. Och sa, jag har en idé, jag vill pitcha den för dig.
Mm.
Och han sa, boka en tid. Jag bara, ge mig bara 15 minuter. Jag bokade in 15 minuter, jag gick in, jag pitchade in det, han älskade det. Han började ringa runt till sina anställda och bara, nu kör vi på det här.
Mm.
Och det gick ju jättesnabbt.
Ja.
Och folk, jag minns att producenten sa till mig, det är inte så här man gör. Men han bara, jag är ändå imponerad, för att den som vågar, det är den som vinner, sa han till mig. Och då var jag lite så här, ja men det är bra, det var så här, vad skönt att han ändå accepterade det. Det som hände är att projektet gick vidare för att vi skulle även utvecklas till en programidé.
Mm.
För att det ska utvecklas till en programidé så måste det gå via en programchef. Och nu är det liksom så här organisationsgrejer här på SVT.
Mm.
Men går via en programchef. Och det landade hos en programchef och en annan person som skulle vara med och utveckla den här idén med mig. Då jobbade jag som konsult, då var inte jag anställd. Så jag jobbade utanför. Det som hände var att när det projektet tog slut, min anställning tog slut, men idén fortsatte utvecklas vidare.
Mm.
Och jag var liksom inte inblandad längre i planeringen av min egna idé. Och då kände jag mig totalt överkörd. Jag kände att de inte liksom briefade mig hur de skulle gå vidare med idén. Jag kände att man tog en idé som skulle vara riktad till en viss publik, men sen så tråkigt nog kanske man tar in det till en genom så här SVT-maskineriet och sen går det ut till att bli en produkt som ingen som den här gruppen skulle vilja titta på, utan en helt annan målgrupp som vi kanske idag har som trogna tittare.
Mm.
Och det var inte det som var meningen. Så det var väldigt mycket problem med det där. Och det som jag kände var att jag åkte till London och kom tillbaka. Och på vägen hem fick jag jättemycket ångest. Jag bara, nu måste jag sätta stopp. För jag fick jättemycket påtryckningar som, eller så här, jag fick väldigt mycket råd av vissa personer som sa, kör bara på, säg ja till allt de säger så länge du får igenom din idé. Mm. Så det var lite mitt det var liksom det jag, mitt mantra under hela den perioden. Men när jag åkte till London och skulle komma tillbaka så fick jag otroligt mycket ångest. Jag kände så här, det här är på väg åt helt fel håll. Så jag skickade ett mejl och kom hem och skickade ett jättelångt mejl och sa, det här är inte bra, det här tycker jag, bla bla bla. Och då får jag ett samtal från en person som totalt säger, alltså han säger till mig, vem tror du att du är? Du har liksom ingen erfarenhet av tv-produktion. Du har ingen erfarenhet av det här. Och jag blev så chockad. För jag kände så här, det är min idé som jag tror på. Som jag vet hur vi skulle kunna göra för att göra det bra. Det enda jag ville var att jag skulle vara med i planeringen för att kunna liksom göra det här bra. Men istället fick jag liksom någon form av så här attack på vem jag var. Istället för att man ska kunna vara öppen för att okej, här har vi en ung person med utländsk bakgrund som kanske vi kan, det är hennes idé. Vi tar in henne, det är kanske bra att göra, för jag jobbar inte på SVT, jag var utanför SVT. Men man var inte liksom villig att ta in mitt perspektiv i min egna idé. Utan liksom totalt körde över mig och sa så här, vi ska ta den här idén, vi gör det som vi vill. Och då blev jag, bland de värsta samtalen i hela mitt liv och bara blev totalt chockad. Jag visste inte vad jag skulle säga. Då sa han så här, sen ringer han mig 10 minuter senare och säger han, vet du vad, vi släpper din idé. Du får ta det till en annan person, programchef. Mm. Okej? Okay? Någon form av lugn kom i mig för jag kände, okej, då får jag i alla fall tillbaka den, så får jag liksom äga den och se hur vi gör det här.
Mm.
Sen ringde han mig dagen efter och bad om ursäkt för det som hade hänt. Och det var ju någonstans där att man kanske tycker att jag är, för att jag är så rak och jag är så framåt och jag är så driven och så här, ligger på ganska mycket. Hade det varit en kille, då hade det inte varit du hade inte fått den här reaktionen. Då hade det varit så här, han är grym, han är ambitiös. Men det är för att jag är en tjej, jag är en ung tjej. Då får jag automatiskt det här, vem tror du att du är? Alltså du får så mycket ifrågasättningar så att, men i den stunden tänker jag inte på att det är för att jag är kvinna. Utan jag tänker så här, jag blir så chockad i den stunden. I efterhand kan jag känna att det var på grund av det. Så det hade nog inte betett sig om det var man. Då hade man varit jättestolt och glad. Du är skitambitiös, du kommer komma långt. Men att haka upp sig på de tankarna och tänka att alla vill det illa på grund av att de gör på ett visst sätt. Det väljer jag inte att lägga min energi på. Utan jag fick tillbaka min idé, sen är jag bara att köra på. Och jag tror ju verkligen på det här att se till att hålla dig nära de som vill dig väl.
Mm.
Och se till att brush it off. Okej? Okay? Kör vidare. Fokusera på ditt mål och ta dig framåt. Så tänker jag i alla fall.
Ja, det gäller ju också att hantera de där situationerna och liksom göra folk uppmärksamma på dem.
Absolut.
Så att det inte bara går passerat. För då kan ju människor fortsätta att bete sig på ett visst sätt.
Absolut.
Men det känns ju ändå som att du i den här situationen blev utsatt för flera härskartekniker på en gång. Mm. Undanhållande av information och så vidare. Hela den här, det känns som hela skalan där på något sätt.
Exakt.
Och sen köpte inte du det.
Nej.
För det här som du säger att man ska hålla med och säga ja till allting längs vägen.
Ja.
Det är också en strategi som har funkat för många längs vägen.
Ja.
Och ta sig fram.
Exakt.
Men det är ju inte alltid det mest effektiva.
Nej.
Och mest utvecklande.
Och det är verkligen inte så jag brukar göra. Alltså jag brukar inte, i det här fallet så är det så här. Du har en idé, du är ung. Din idé kommer göras till ett pilotprojekt. Det var ett pilotprojekt vi skulle göra.
Mm.
Som eventuellt kan bli ett tv-program. Det som hände var ju att jag fick ju det här. Kör bara, säg ja till allt. Vill de ha den här programledaren, säg ja. Vill de göra den här producenten, säg ja. Så länge du får igenom din idé, det är det viktigaste. För det är så svårt att få igenom idéer.
Mm.
Så att, då körde jag ja-taktiken över längs vägen. Tills det blev bara too much. Att jag bara, det här är en helt annan idé.
Mm.
Än vad jag pitchade in för några månader sedan. Så att normalt skulle jag faktiskt inte alls säga sådär. Det finns en viss gräns man säger ja till. Nej, men när du ska presentera ett pilotprojekt, om du har fått godkänt till att göra ett pilotprojekt, då vill du presentera någonting som ska i alla fall likna det du vill göra sen.
Mm.
Men om du känner att det här pilotprojektet är någonting helt annat än vad du hade tänkt och vad ett eventuellt program skulle se ut, då är det ett helt fel projekt egentligen. Då är det inte lönt att genomföra det. Och det kan jag känna så här jättetråkigt. Och jag tror så här, det här var också några månader efter MeToo, så det var fortfarande lite så här känsligt i luften.
Mm.
För, jag tänker framförallt män som är så här kanske walking on their toes fortfarande.
Mm.
Så att jag tog den ursäkten och jag tänkte, okej, jag tar det här nu. Jag har faktiskt inte berättat det här öppet, men jag skulle säga så här, det var en tråkig, Det var en tråkig upplevelse, men...
Men jag tycker ändå att man ska ta en ursäkt. Mm. Alltså, då har man absolut. Ju någonstans ändå insett att man har gjort fel.
Mm. Verkligen.
Så att jag menar,
verkligen.
Mm. Det är ju bra. Mm. Och sen så någonstans så måste man ju ha någon form av förmåga att anpassa sig.
Mm. Exakt.
Men man får inte gå för långt ifrån sina värderingar heller.
Helt rätt, helt rätt.
Och vad man tycker är rätt.
Exakt. Man måste ge folk the benefit of the doubt. Alltså... Mm. Jag tänker så här, väldigt många så här medelålders män är ju vana vid att peka med hela handen och få exakt som de vill. Mm. Har jobbat liksom i en industri ganska länge. Här kommer någon ung och ska bara, jag vill göra det här. Och så blir de liksom så här, men va? Nej, vi gör så här.
Mm.
Och de är inte vana vid att man kanske är så determined, vad ska man säga. Och att de känner att de är inte vana vid det.
Mm.
Och då blir det lite av att de känner kanske någon form av hot och utagerar på det sättet.
Mm.
Om han nu väljer att be om ursäkt efter det, det kommer jag ta. Alltså jag är inte den som alltså, kommer hold grudges, säger man det på engelska. Kommer inte på ordet. Men,
du är inte så långsint.
Exakt, jag är inte så långsikt. Så att jag är ju okej med så här, okej, du gör fel, du ber om ursäkt, that's fine. Vi går vidare.
Mm.
Så att det var ju verkligen, ja... En ganska jobbig upplevelse.
Men om vi backar bandet lite, för nu har du varit på SVT. Hur många år tar det? 4?
Ja, det är snart 5 år faktiskt.
Snart 5 år.
Ja.
Men innan det så var du, för du pluggade i Irland. Och sen så jobbade du på Nyheter 24.
Mm.
Och
Entreprenör 24. Ja.
Hur kommer det sig? Eller liksom vad...
Jag var ansvarig för Entreprenör 24-sajten.
Mm. Vad var det för sajt? Alltså jag har...
Ja, det ska jag berätta om. Det är en... Nyheter 24 är ju... Nu man känner till det. Ja, det var ju... Mitt första jobb efter att jag tog examen. Ja,
för vad var det du pluggade?
Jag pluggade media management och journalistik.
Mm.
Det var en bachelorutbildning i Irland och som praktiserar på TV3 i Dublin.
Mm. Hur var det att jobba i Dublin?
Ja, det var väldigt kul faktiskt. Det var väldigt kul. Det var ju, jag jobbade som researcher för det programmet och ibland reporter för vissa inslag. Men det var kul. Alltså, det var speciellt att jobba där. Lite svårt att förstå irländska i början. Alltså inte irländska, men själva deras engelska. Men irländsk brytning är jättesvår. Men irländare är så otroligt vänliga och sociala.
Mm.
Så det, man känner sig ganska hemma direkt där.
Mm.
Men när jag flyttade tillbaka till Sverige så letade jag jobb. Och det var jättejobbigt i början faktiskt. Och jag såg att de sökte efter en praktikant på Entreprenör 24. Och jag älskar ju det här med entreprenörssjälar. Jag älskar ju så här folk som startar företag. Det jag tycker är, alltså, entreprenörer är ju samhällsbyggare. De, de har en idé, de fullföljer det, de kör hårt. Och de, det är så mycket stress, som de är så pressade och de lägger sin själ på hela den här idén. Och jag har så mycket respekt för det där. Så att när de hade startat en sajt som heter Entreprenör 24 som fokuserade på att ge verktyg och inspiration till entreprenörer, unga entreprenörer som ville starta företag eller som driver företag. Och jag spontant sökte och då skulle den projektledaren som jobbade där sluta. Så jag hörde av mig till vdn då, Douglas Rose, och frågade om jag kunde komma på intervju. Jag kom in på intervju och fick börja typ en vecka senare. Men där jobbade jag ungefär 1 år. Jag är ansvarig för hela sajten. Vi gick ut och gjorde event. Vi hade flera olika samarbeten med till exempel Passion for Business. Utvecklade sajten. Jobbade mycket med bloggare. Ta in entreprenörsbloggare. Se till att liksom hålla sajten levande varje dag. Skriva artiklar och så vidare. Men där var jag... Och det är så intressant för det är så många som jag jobbat på Nya 24 som har blivit... Alltså det är så här, som en talangpool. Alltså det är så många som har jobbat där som har kommit så långt efter det där. Och jag har alltid sagt att det är den bästa skolan som jag någonsin har varit på. Alltså det är den bästa skolan att börja jobba där. För att man får ingen budget.
Nej.
Det är ett väldigt passions... Alltså folk som jobbar där är väldigt passionerade över det de gör. Väldigt många unga personer som jobbade där. De som drev då, Daniel Weilar och Douglas Rose. De var 2 väldigt bra entreprenörer som såg till att... De hade bra liksom affärstänk kring det hela och... såg till att rekrytera folk baserat på vem de är och inte så mycket på vad de har gjort. För de tror ju verkligen på att så länge man kan visa vad man kan så är det som är det viktigaste. Men det var så här, du har ingen budget och så får du trolla med händerna hur du ska gå och göra ett event med Fredrik Reinfeldt. Eller göra
så som
det
livet är för entreprenörer överlag. Ingen budget, bara gör
verkligen, något. Verkligen, exakt. Och det var ju så här, du får ju lära dig vara lösningsorienterad. Du får ju liksom verkligen lära dig hur du ska trolla fram saker. Det tycker jag är viktigt. Det tycker jag är jätteviktigt. Att få den typen av erfarenheter. Jag tycker många unga... Och där är det så här, det var inte så här... topplöner på Nyhet 24. Men det var en erfarenhet som gav oss alla som jobbade där så många byggde våra egenskaper som kunde hjälpa oss långsiktigt i våra karriärer. Som gynnade oss efter det. Så att, jag tycker det var ett jätteroligt jätterolig arbetsplats att jobba på.
Men var det här, för visst hade du något uppdrag för regerings...
Ja, exakt. Och det var efter det faktiskt. Då var jag anställd av en stiftelse som heter Drivhuset. Ja. Det var ett regeringsuppdrag som skulle vara ett samarbete mellan Drivhuset och UF Företagsamhet.
Mm. Ung Företagsamhet.
Ung Företagsamhet, precis, exakt. Ja. Det var ett tag sedan jag pratade om det här faktiskt. Men det var Ung Företagsamhet. Jag tror det var Annie Lööf som initierade det projektet. Eller någon där från Näringsdepartementet.
Mm.
Och vi fick göra ett pilotprojekt som skulle vara ett samarbete mellan de här två organisationerna.
Mm.
Drivhuset jobbar ju med entreprenörer eller hjälpa unga att starta företag som är universitetet. Mm. UF är ju gymnasieskolor. Mm. Så tanken var att vi skulle skapa en brygga för de som har ett UF-företag, slutar gymnasiet, vad händer med dem sen? Drivhuset fångar upp dem och hjälper dem gå från UF till AB.
Mm.
Så det var jag nationellt ansvarig för projektet, hela genomförandet. Jag hade 8 projektledare som jobbade och rapporterade till mig. En ganska stor budget som du rapporterar till till Tillväxtverket och Näringsdepartementet. Och sen så var tanken att det här då, ett pilotprojekt som skulle sen bli ett långsiktigt projekt där vi hjälper UF-företagare att starta riktiga företag. Det som hände däremot, att det var exakt där när vi bytte regering. Jag tror det var 2014.
Ja, från Moderaterna till Socialdemokraterna.
Exakt, precis. Mm. Så att, jag vet inte. Vi presenterar allting. Sen är det kanske en prestigefråga. Man kanske lägger gamla projekten på hyllan och vill satsa på sina egna projekt. Men det var ett jättestort uppdrag och har lärt mig otroligt mycket vad gäller så här projektledning, planering, budget och så vidare.
Entreprenörskap är stort också.
Exakt, exakt, verkligen.
Hur det funkar och hur är entreprenörer? Och...
Exakt, verkligen. Och UF-företagare, jag är så imponerad av dem. Alltså, de är så otroligt bra säljare.
Mm.
Jag brukade gå till UF-mässan och bli så här, alltså, golvad av alla eldsjälar och otroligt, otroligt bra personer som driver UF-företag. Alltså verkligen, de har hela världen framför sig.
De har någon form av driv,
verkligen,
som saknas i stort kanske.
Exakt. Och så här, bara kommer fram till dem. De är typ 18, 17, 18 år och bara, hej, vill du köpa det här? Så här, skitbra säljare.
Mm.
Så att var jättekul att se faktiskt.
Var det då du startade Paid Forward eller när gjorde du det?
Det var efter det faktiskt.
Ja, titta vilken koll jag har.
Ja,
jag
liksom verkligen. Bara, du bara kör liksom hela
tidsaxeln här.
Exakt. Nej, men det var faktiskt min goda vän som heter Mona Abujade som startade karriärsnätverket Give It Forward.
Give It Forward. För Pay It Forward, förlåt. Nu är jag inne på Eva Ekedals.
Ja, exakt.
Hon säger ju Women for Leaders. Och ja. De använder ju Pay It Forward. Som,
just det, de har ju Pay It Forward. Ja, precis.
Och ni körde Give It Forward.
Vi har Give It Forward, exakt. Give It Forward var ju ett nätverk, ett kvinnonätverk för kvinnor som är karriärsfokuserade, entreprenörer. Det är ett nätverk där initiala tanken var att man skulle skapa ett nätverk där man sprider osynliga jobb. För att ju högre upp du kommer i
hierarkin.
Ju mer osynliga blir jobben. Så att här har vi ju, där vi fokuserade väldigt mycket på att skapa ett nätverk där vi tipsade om de här osynliga jobben.
Mm.
Skapa ett nätverk där vi kan stötta varandra. Kvinnor kan stötta varandra.
Mm. För att män väljer män.
Exakt, män väljer män och vi ville bryta det där. Och sen är det ju så här, forskningen för flera år sedan, nu ser den ju lite annorlunda ut, men det är fortfarande lite samma sak. Det var ju att män startar ju mer företag än kvinnor. Och anledningen till detta var att kvinnor saknar nätverk. Kvinnor saknar kunskapen att starta företag. För man har kanske inte folk omkring sig som vet hur man gör eller har den kunskapen. Och kvinnor vågar mindre. Det här var ju flera år sedan. Men och det som vi gjorde, vi ville ju skapa en inspirationsplattform där vi skulle sprida kunskap i hur man startar företag. 2, bredda ditt nätverk. Kom och träffa andra drivna karriärskvinnor. Och vi kanske kan tipsa varandra, vi kan hjälpa varandra. Och få inspiration. För vi bjöd in väldigt mycket. Vi samarbetade med liksom de största entreprenörer i Sverige. Som Gunilla von Platen. Och vi hade väldigt många som... kom in och vi ville liksom så här förminska gapet mellan de stora drakarna i Sverige och de som vill starta företag. Hur gör man? Ge oss inspiration. Så att det var liksom väldigt fokuserat på inspiration, nätverk och verktyg. Konkreta verktyg hur man kan göra. Mm. Baserat på den forskningen som var då. Det har blivit mycket bättre nu. Kvinnor, jag kan säga så här, för om unga och kvinnor skulle våga starta företag idag i lika stor utsträckning som män gör, skulle vi inte ha en arbetslöshet i Sverige.
Mm.
Och vi ville ju verkligen bredda det nätverket och hjälpa de kvinnorna som vill ta det steget och våga följa sina drömmar. Och nu är det ju mycket fler kvinnor som startar företag. Mm. Men statistiken är fortfarande att kvinnor, eller män, vågar mycket mer.
Ja, men och sen går 99% av riskkapitalet till män också.
Ja,
så exakt. Det finns ju, vi har ju
det är
också
problem.
Strukturellt
verkligen,
problem.
Verkligen.
Men vad var det för konkreta verktyg som kom fram då?
Vi hade utbildningar.
Ja.
Vi hade utbildningar i hur man... Där vi tog in, vi samarbetade med Women Executive Search, Anna Stenberg. Vi hade väldigt många utbildningar som vi höll. Vi hade flera nätverksträffar, event i hur man kan nätverka, hur man ska tänka när man söker kapital. Hur man ska tänka när man ska gå från idé till företag.
Mm.
Så det var väldigt mycket så här konkreta verktyg där vi samlade kvinnor och höll föreläsningar, seminarier. Gjorde workshops runt där vi fokuserade på att öka kunskapen hos kvinnor.
Mm. Vad är dina bästa tips för att nätverka då? Alltså för jag har ju sett att du har ju pratat en del om det, eller hur?
Absolut.
Hur nätverkar man på bästa sätt?
Exakt.
Har du några sådana här?
Det är så kul för det är en pandemi nu så jag vet inte.
Ja, men om
absolut,
tänker så här,
jag tycker det är jättekul.
Är folk vaccinerade.
Exakt.
Och då kan vi börja nätverka igen.
Exakt.
Folk kommer vilja göra det i en helt annan utsträckning.
Verkligen, verkligen. Jag älskar att nätverka. Jag tror så här, det viktigaste man ska tänka på är att inte nätverka för att få ut någonting av andra.
Nej.
Utan att se det som en relation som du utvecklar över tid. Det är väldigt jobbigt när man märker ju när någon hör av sig och vill någonting av dig.
Mm.
Men det är en helt annan känsla när någon vill lära känna dig och har den inställningen när de hör av sig till dig. Jag tror ju verkligen på våga höra av dig till folk.
Mm.
Alltså så här, tveka inte. Jag hör så många, framförallt kvinnor, som säger, ja men nej, jag vågar inte höra av mig. Nej men nej, tänk om de säger nej. Ja men vad ska jag skriva? Men gud, va? Vill de träffa mig? Ja, absolut. Men kör. Skicka ut 50 mejl. 10 kommer säkert svara, okej? Okay? 5 kanske absolut vill träffa dig. Jag tror statistiken är mycket högre än så. Mm. Alltså, ska jag vara helt ärlig så vill folk träffas. Man vill liksom så här, lära känna folk. Och jag tror att man ska våga höra av. Eller jag är helt säker på att man måste våga höra av sig. Tänk inte på att du kommer få ett nej. När du träffar personerna, se till att vara väldigt nyfiken. Alltså gå inte dit och prata om dig själv. Det är inte det som, det är inte intressant. Man blir väldigt trött. Det är väldigt så här, energitagande. Lyssna på folk. Var nyfiken. Jag vet inte om man har läst, om du har läst boken som heter How to Win Friends and Influence People.
Nej.
Men det är ju så intressant. För det är väldigt baserat på så här, nätverkande och sånt. En grej som jag tycker är intressant i den boken. Det är att man... Att lyssna, det är så viktigt i ett nätverk. För nätverket handlar inte så mycket mer än att prata och bara, ah, jag är det här och det ena och det andra.
Yeah.
Det handlar om att vara genuint nyfiken på hur andra människor är. Ställ frågor. För att du kommer automatiskt att dra till dig människor om du är genuint nyfiken på andra.
Mm.
Så att när du träffar folk, ställ frågor, var nyfiken, lär dig. Använd dina 2 öron, mindre av munnen och prata lite. På det sättet bygg nätverk. Bygg inte nätverk för att du är ute efter någonting. Det är verkligen det största problemet folk tänker på. Att jag ska bredda mitt nätverk för jag vill ha ut någonting av människor. Utan du ska bredda ditt nätverk för att det finns liksom en sån här, vad kallas det? Tjänster och gentjänster.
Mm.
Att du vet aldrig på vilket sätt den här nya kontakten kommer hjälpa dig i framtiden. Och hur du kan hjälpa den personen. Jag tror att det är viktigt att ta kontakt med folk. Våga put yourself out there. Och lyssna, alltså verkligen lyssna på och vara genuint nyfiken på folk.
Mm. Ja, för generositet är ju något man liksom har igen i slutändan.
Verkligen, verkligen. Jag tror att är du genuin och är du, det kommer synas. Det kommer synas om du träffar någon på lunch. Bjud på en fika, bjud på en lunch. Och sen är det så här, lär känna personen, prata för lite om dig själv.
Mm.
Om inte en annan fråga är såklart, om man är nyfiken på det. Men alltså gud, jag skulle vara verkligen så här, det är för lite människor som vågar ta kontakt.
Mm.
Och de få som gör det, och det är verkligen få personer som vågar ta kontakt och inte är rädda för mejla folk och vilja liksom lära känna och nätverka och så vidare. Så den gruppen, jag tror att man kommer öppna så många nya dörrar för sig själv om man vågar ta de stegen.
Mm.
Jag tycker att vi ska vara lite mindre rädda faktiskt. Och det är enkelt att säga, men jag tycker vi är allmänt ängsliga i Sverige. Vi är lite för rädda för så här, men vad ska den här personen tänka? Men vi är lite försiktiga.
Mm. Man är lite för mån om så här, vad ska människor tycka om mig?
Exakt. Precis.
Vad ska generellt.
Ja, verkligen.
Men det är väl jantelagen också?
Ja, det är ju det. Det är ju verkligen det. Och jag bara känner så här, kan vi inte bara slänga den där jantelagen en gång för alla? Alltså, det är ju lättare sagt än gjort. Men jag känner att det ligger i vår kultur. Att vi är så rädda för vad folk ska tycka om oss. Och vi är rädda att ta kontakt. Och vi är rädda att ta plats.
Mm.
Men tyvärr så stänger vi ganska många dörrar för oss själva. Om vi tänker på det sättet.
Mm.
Mm.
Ja, så är det.
Mm.
Och du, vi har spelat in länge nu.
Har vi? Gud, min klocka funkar inte. Vad
har du börjat? Jag brukar så här avrunda i alla avsnitt. För att jag sitter och tittar här på hur länge vi har spelat in. Det nästan en timme nu.
Det är en timme,
Och tiden går fort när man har roligt.
Mm.
Är det något du känner att vi har missat nu som du vill lyfta med dem som lyssnar? Vi har ju varit liksom på något sätt kartläggt hela din resa här.
Exakt.
Och flikat in med massa intressanta saker längs vägen.
Jag ska säga så här. En viktig sak som jag tycker att vi inte ska glömma.
Mm.
Det är ju, vi pratar väldigt mycket om jämställdhetsproblemet. Och hur män står i vägen för kvinnor.
Mm.
Och det är ju, det är ett faktum. Det är ett faktum som vi inte kommer ifrån. Jag ska däremot säga att jag tycker män är bra på att backa upp män. Kvinnor är inte lika bra på att backa upp kvinnor.
Mm.
Det finns liksom en konkurrens ibland som man känner bland kvinnor. Som killmännen inte har så mycket av. Och jag tycker att vi ska inspireras lite av deras broderskap, eller alltså så här, hur de backar upp varandra. Och vi måste bli bättre på att backa upp oss själva och inte stå i vägen för varandra. Jag tycker vi pratar för lite om det här när kvinnor som står i vägen för andra kvinnor. Och det tycker jag verkligen att vi ska bli bättre på.
Är det något du har upplevt själv? Eller att det...
Ja, absolut. Mm. Jag har upplevt det ganska mycket i början av min karriär. Inte så mycket idag. Och jag har väldigt bra arbetsplats. Jag har jättebra kollegor. Men absolut, jag känner att allmänt... Och jag vet inte riktigt varför det är sådär. Kan det vara för att män har haft makten så pass länge att de har inga problem med att ge ifrån sig makten? Och,
fast det har de ju till kvinnor överlag. Så att det, alltså, det är ju så dubbla uppfattningar om just systerskapet. Och det är väldigt debatterat och väcker oftast väldigt mycket känslor i mina kanaler.
Mm.
För vissa upplever ju att kvinnor stöttar varandra jättemycket. Och andra upplever, som just dig, att det är motsatsen. Men på något sätt så är det väl byggt... Det är väl på något sätt patriarkatet som har skapat hela den här konkurrensgrejen.
Exakt.
Och det kan vi prata länge om. Vad det beror på.
Verkligen.
Men
jag håller med, det finns absolut systerskap, men det är i de, jag skulle säga så här, bland mina vänner eller i slutna nätverk där man har ambitionen att stötta varandra, det håller jag med om. Jag, i mitt fall har jag inte haft män som står i vägen för mig. Jag har snarare liksom känt att män har pushat mig framåt. Och jag tror att det är verkligen någonting som man kan prata om ganska länge om faktiskt.
Ja, jag tror att det handlar om också vem vi förhåller oss till. Alltså det är män som har makten.
Exakt.
Så att det gör ju att män behöver ju smöra för män.
Absolut.
Och kvinnor behöver smöra för män för att ta sig till makten.
Verkligen.
Så att det, alltså verkligen. I slutändan så handlar det ju om makt.
Ja, exakt. Verkligen. Ja, det där är jätteintressant.
Aha, det är en intressant fråga som är väldigt svår att ge sig in på också.
För att den
är
så diskuterad. Det kommer ta en hel annan poddavsnitt.
Ja, precis. Ja. Men du, då säger vi tusen tack för att du har varit här.
Tack snälla Fanny.
Superkul och tack så mycket.
Superkul att vara här.
Innan vi stänger av så har jag en fråga från min sponsor Excitec. Och de undrar ju om du har något tips på någon aktivitet som man kan göra för att liksom boosta sitt jämställdhetsarbete eftersom du ändå är head of events på SVT.
Ja, det finns ju ganska mycket man kan göra. Det finns väldigt många på sådana aktiviteter som man skulle kunna göra. Vi jobbar ju just nu med att försöka sprida kunskap om vissa frågor som vi känner att vi behöver internt. En sån skulle vara att vi har lunchseminarier där vi bjuder in olika talare som pratar om ett visst ämne kopplat till jämställdhet, rasism, psykisk ohälsa, alla möjliga typer av lunchseminarier. Och vi har ju de här seminarierna en gång digitalt då, en gång i veckan som vi har ett samarbete med facket då, som är tillgängligt för alla medarbetare och där man får möjlighet att inspireras och få lite verktyg kring ett visst ämne. Det jag skulle säga så här för att liksom lägga en till dimension till det, då är det i så fall att man skulle då i så fall kunna köra ett lunchseminarium, man bjuder in en talare och sen ha en liten workshop. Men det här är ju liksom öppet för alla medarbetare, vi är nästan 2500 personer, så att man kan inte ha workshop med alla människor. Men vissa avdelningar har ju tagit den här och efter varje föreläsning gjort mindre workshops i sina grupper. Mm. Där man pratat mer om det här ämnet och hur man skulle kunna använda verktygen i organisationen. Jag tror ju väldigt mycket att få extern inspiration in till ett speciellt ett företag som är så stort som SVT och ofta ska hamna i vår egna lilla bubbla. Mm. Där tror jag att man behöver få in extern input och hjälp och visa oss vägen i vissa frågor.
Det är superbra. Mm. Men då säger vi tack för det och sen tack för att du har varit här.
Tack Fanny, jättekul.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas att ni får en fantastisk vecka och så hörs vi på onsdag igen.